Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej allesammans och välkomna tillbaka till en säsongstart av vår podcast Ståpäls. Det är säsong 9 som drar igång och det är som vanligt jag, Ida Utterklo och...
Lukas Tärnestål.
Ja.
Mm. Så är det. Ny säsong. Vi har haft ett uppehåll som vi brukar ha över jul och nyår.
Och lite till.
Och lite till, ja. Men nu, jäklar, är vi igång igen.
Mm.
Mm. Och som vanligt så har vi ju en säsong framför oss med massa olika spännande och fruktansvärda ämnen. som ni har att vänta på.
Ja, och vi försöker ju som vanligt hålla en trevlig blandning. Det blir mycket... true crime, för det tycker vi är intressant. Men vi försöker även ta bara kanske olyckor, naturkatastrofer, paranormalt. Ja, vi försöker blanda lite liksom.
Ja, precis.
Vi har ju haft så här intressanta människor i historien och
medicin, historia
och ja.
Creepypastas och ja, lite blandat.
Ja.
Tänker då passar något avsnitt förhoppningsvis alla. Liksom.
Ja, för du och jag, vi delar ju intresset för true crime och creepy saker. Och sen så, som du är mer intresserad av militärhistoria än vad jag är. Och jag gillar mytologi och väsen. Och,
alltså, precis.
Så att vi försöker ta en härlig blandning liksom.
Ja, men precis. Så är det. Hur är det med dig? Det har ändå varit väldigt... Jag tänker det har varit en väldigt lång paus. Tänk om det är någonting som har hänt senaste tiden.
Ja, alltså jag arbetstränar ju på. Är ju uppe i 5 timmar om dagen sen årsskiftet. Och ska vakta lite till innan jag går upp till 75%. Men jag är fortfarande på ISOF och det ser ut som att jag kommer vara där ett halvår till, så att det blir totalt ett år.
Spännande.
Och men jag håller på med samma arbetsuppgifter. Sorterar kartor, lyssnar på folkminnesinspelningar och ändrar lite i digitala ortnamnsregistret.
Så lite gott och blandat där också.
Ja, sen har det ju varit lite små uppgifter vid sidan av. Hjälpte till att göra en illustrationsförteckning för en bok som ska komma i en ny utgåva. Och jag ska eventuellt hjälpa till att korrekturläsa en annan bok. Och, ja, det är lite sådana små grejer.
Ja.
Men annars så jobbar jag ju på.
Och så har du börjat i en kör.
Ja, det är deras friskfoderstimme som de har valt några stycken då att lägga på att sjunga i kör tillsammans. Så där gick jag med då när jag gick upp i tid.
Mm.
Och nej, men det är roligt. Vi hade ett framträdande då Isof hade boksläpp för en bok om träd och trädens, ja men, kulturella folkminnes värde liksom i historien. Och då var det ju kollegor till mig då som har skrivit den. Så då hade vi litet release party och då sjöng vi och sådär.
Spännande.
Men nu har vi börjat på lite vårigare visor, får vi se.
Ja. Ja, du pratade ju förra helgen om lite olika låtar ni höll på att öva på.
Ja, det blir lite Beatles och lite sådär. Men, nej, men så jag jobbar på. Nu har jag ju, kommer ni få höra den som från många andra. Men min pollensäsong är redan igång. Så att, ja. Jag har det ganska jobbigt den här veckan.
Speciellt. Ja, jag trodde att min började förra veckan. Eller, jo, det blev väl förra veckan. Ja, jo, det blev det. Då trodde jag att min körde igång. För jag var så täppt och jag rann så mycket och från alla håll, tänkte jag säga, att det lät väldigt fel. Men det var fruktansvärt. Så tänkte jag, nej, men nu är det säkert pollen. Men den här veckan tycker jag inte alls att jag känner lika mycket, så jag har ingen aning.
Nej, alltså jag började känna det i slutet på förra veckan.
Mm.
Och efter jag hade varit hos er i helgen så... Alltså, mina ögonlock var ju så svullna och så röda. Ja. Och det sved så fort jag liksom försökte smörja med någonting och sådär.
Och det kan jag
i måndags mådde jag faktiskt verkligen dåligt, så då jobbade jag hemifrån.
Mm.
Och sen har jag liksom, ja, men jag får ju typ ont i ansiktet. Jag vet inte hur jag ska förklara det.
Nej.
Och så blir det mycket huvudvärk, bara sån här dov huvudvärk.
Ja, jo, men det kan jag också känna av. Men det kommer ju nu, alltså våren är ju på ingång på riktigt, och det ska ju bli lite varmare nu några dagar, och sen snöade det idag.
Ja, jo.
Så det är väldigt lite hit och dit. Så att,
ja, det är ju mars. Så.
Ja, det är mars.
Men så att, jag har börjat med antihistaminer nu. Så att, förmodligen kommer det börja kännas bättre till nästa vecka. Men,
ja, det brukar ju ta några dagar innan det börjar verka.
Ja, men de är ju så himla snälla på mitt jobb. Så att, men jag bara är ärlig och säger liksom, nej, men jag... För som i måndags då sa jag, jag vet inte om jag är förkyld eller om det här är allergi. Nej. Så jag håller mig borta.
Det är det som liksom är så svårt också första liksom dagarna. Man bara, vad är det jag har? För att det kan ju vara väldigt snarlikt.
Ja.
Symptomen
och sådär. Som idag så jobbade jag också hemifrån. Och då skrev jag och sa, jag var ärlig och sa, ja, jag har en dålig dag mentalt. Så att jag klarar inte av att åka iväg. Och de är sådär, men... Absolut, bra att du hör av dig. Stressa skönt. Inte liksom.
Nej, och det är väl skönt att få den responsen.
Ja.
Så det är.
Men hur är det med dig då?
Jo då, det är som vanligt, tänkte jag säga. Jobbar också och står i med mitt jobb. Det är mycket nu den här, det är alltid mycket på våren. Det är mycket som ska göras med lärloggar till varje barn och utvecklingssamtal som ska dra igång och överlämning till skolan med de barnen som ska börja där och mycket som ska liksom avslutas och sådär innan man får gå på semester sen till slut någon gång i sommar. Så att det brukar vara lite intensivt och barnen brukar vara lite mer, ja men lite tröttare på allt möjligt, tänkte jag säga. Det är lite svårare att hitta på roliga saker, speciellt för de allra äldsta och sådär. Så att vi har bokat lite utflykt idag som vi ska göra i maj, som vi ska se fram emot. Och lite sådär, men på jobbet går det väl bra. Hemma är det väl också bra. Det är inget, min mamma var hälsade på förra helgen. Det är alltid trevligt när hon kommer och hälsar på. Vi kör vårt gamla race som vi brukar göra med lägga lite pussel och äta lite god mat ute och ja, umgås. Så att det är aldrig fel. Men sen har vi ju försökt komma igång lite med träning, men så blev jag sjuk och sen så blev du sjuk. Och,
ja.
Ja, lite sådär. Så att vi tränade i lördags. Och jag hade sån träningsvärk dagen efter, som jag sa. Jag hade så ont i, alltså under typ armarna, alltså armhålorna typ.
Ja, jag också.
Så att det håller vi väl på att försöka få in som någon slags rutin och lite sådär allmänt. Ja, nej, jag är bara glad att det börjar bli vår.
Ja, att det är ljust.
Det är aldrig det, fel.
Jag kände det när jag kom hem igår. Att det var så ljust när jag kom hem.
Ja, jag vet. Det är jätteskönt. Liksom,
man känner att det ger lite energi. Och snart så ska, blir det ju sommartid också.
Ja, det var så roligt att vår klocka i köket går fel. Så kom min fru in och bara, men klockan har ju ställts fram. Och jag bara, klockan har ställts fram? Jag bara, vadå? Ja, men i köket, det måste vara att klockan har ställts fram. Har det varit sommartid? Jag bara, nej men, nej, eller vadå? Ja, men i söndags. Jag bara, nej, jag tror inte det. Så här, så var jag tvungen att dubbelkolla. Jag bara, nej, det har inte varit ännu.
Nej, bara, det är inte nej. Riktigt än. Det är så väl, när är det?
Men det är väl om några veckor, jag vet inte exakt. Men det var ju batterierna i klockan som hade börjat ta slut.
Ja, det är samma med min klocka. Jag kollar på mikron.
Ja, fast den stämmer inte heller för oss.
2020. Ja, men det gör min. 31 mars.
Mm-hmm. Ja, men det är ju snart. Typ om ju 2,5-ish vecka kanske.
Påskhelgen.
Ja, just det. Ja, ja, det är snart påsk med jag. Tiden går ju så fort. Bask. Basken.
Ja.
Ja, nej, så att det är livet leker på sätt och vis.
Ja, det var väl kanske att ta i. Men...
ja, när jag sa det, jag bara, nej, ja, nu överdrev jag.
Livet rullar på, kan man säga.
Ja, det går framåt. Man tar en dag i taget, en vecka i taget. Ja,
precis.
Jag brukar säga, det är så roligt på jobbet, vi bara, nästa vecka, det kommer bli mycket lugnare. Så kommer nästa vecka, så bara, nej, det blir inte så mycket lugnare. Men så är det.
Ja, visst.
Ja, herre mig. Men nu ska vi inte prata om det. Vi ska prata om något ännu förfärligare. Nej.
Ja, och vi ska förklara för nya lyssnare också att vi... vad ska man säga,
vi
bara spelar in,
ja.
Och det är bara om det blir någon generalknas som det klipps
typ om som har hänt någon, ibland,
ja, som det händer ibland att våra telefoner bara, nu ska inte du prata längre.
Nej.
Eller om katten spyr eller
kommer oväntat besök eller nej.
Ja, nej, men alltså man vet ju aldrig. Så
ja.
Det här ska ju vara som att ni får sitta med när vi berättar för varandra och liksom vara med i våran jargong.
Mm-hmm.
Och liksom
det är
så.
Liksom ett samtal mellan oss två som vi spelar in typ. Och vi berättar ett fall för varandra. Så den här veckan är det till exempel jag som börjar och sen nästa vecka så är det Ida och så är det jag och så är det Ida. Så.
Ja, precis. Jag ville bara liksom förklara att det är liksom inte, det är inte spöktimmen nivå där vi har ljudeffekter eller musik eller
nej.
Utan nej, men vi vill ha det här enkla, att vi, det är vi två och sen att vi bjuder in er lyssnare till att sitta med liksom.
Mm. Precis. Och det verkar ju uppskattas, så att jag tänker vi kör på det. Men, ska vi hoppa in i mitt lilla ämne?
Ja, men det tycker jag.
Ja. Ja, och jag, som ni ser, ska ju då prata om skolattentatet i Trollhättan.
Mm.
Och jag tänker att... ja, för er som vet vad det handlar om så vet ni vad det handlar om. Men för er som inte vet vad det handlar om så vill jag ändå varna att det Det är liksom men, unga som far illa och det är liksom ett fruktansvärt attentat helt enkelt. Så jag vill bara börja med det, så att det är inte jättegrafiska beskrivningar, men ändå.
Ja. Ska jag sätta mig till rätta så tappar jag mitt jävla garnistan på golvet.
Jaha. Jaha, så är det när man ska sitta och vet det, spinna tänkte jag säga, men aj, det heter inte alls det.
Slog jag i bordet
också. Vad heter det?
Jag virkar, jag spinner jag virka, gör då inte tack. I alla fall.
Nej, jag fick inte fram rätt ord. Jag tänkte på sticka, men det gör du inte.
Nej, det kan inte jag.
Nej, du skulle lära dig det kanske.
Jag funderar på det halsduk. Hela tiden, men jag får se.
Ja, ja luta dig tillbaka.
Nu har jag satt mig till det här.
Good. Bra, bra, bra. Och jag har ju då som källor lyssnat på P3 Dokumentär. Och det avsnittet heter Skolattacken i Trollhättan. Och sen har jag varit inne på Aftonbladet och jag har varit inne på SVT Nyheter och jag har varit inne på GP, alltså Göteborgsposten.
Mm.
Och sen så den stora källan som jag har använt mycket av, det är en bok som heter Det som aldrig fick ske, skolattentatet i Trollhättan. Och den är skriven av Åsa Erlandsson. Och det är ju hon som även har rapporterat och skrivit en bok om Drottninggatan.
Ja, hon är journalist.
Va? Ja, hon är så här typ undersökande journalist för typ polisen.
Jaha.
Men vi börjar den 22 oktober år 2015. Den började som vilken annan dag på Kronans skola i Trollhättan som helst liksom. På skolan så befann sig 500 personer och de flesta var mellan åldrarna 6-15 år. Och denna dag runt klockan 09.40 på morgonen i andra änden av stan så vinkade Ahmed Hassans mamma hejdå till sin son innan han gick till skolan. Samtidigt inne på skolan hade den 42-årige läraren Nasir Amso lektion med en klass i årskurs 8. Och i ett annat rum lite längre bort i samma korridor så satt den 15-åriga eleven Wahed Kossa på en SO-lektion. Och en trappa ner i skolans café så hälsade elevassistenten Lavin Eskandar, 20 år, på 14-åriga David Issa. Och den här dagen så var det egentligen inte planerat att Lavin skulle arbeta, utan han hade då hoppat in för en kollega som var sjuk.
Mm.
Och Lavin och David, de satte sig den här dagen vid ett bord i kaféet nära skolans huvudentré och tittade på något på Lavins dator. Och i kaféet så befann sig även en förskoleklass som var på väg med sin lärare in i skolans bibliotek. Och någon timme tidigare hemma i Anton Lundin Petterssons lägenhet så förberedde sig Anton på det som han länge planerat. Och på väggen i lägenheten så satt en kalender där han på dagens datum hade ritat en dödskalle. Och det här datumet hade då Anton noga valt ut för den här dagen då för sitt attentat. För hans turnummer ända sedan han var liten var siffran 22. Ja. Och Anton höll på att gå igenom allt han skulle ha med sig. Och han hade bestämt sig för att han ville stänga ute sina sinnen genom att spela musik under attentatet. Och den här inspirationen så hade han hämtat från Anders Behring Breivik. Eller som han nu heter, Fjottolf Hansen.
Ja, just det.
Japp,
wow.
Han har ju bytt namn. Mm. Som då under sitt attentat på Utöja spelade musik. Ja, för att dämpa, jag vet inte vad man försöker dämpa, men intrycken eller sinnena eller känslorna eller jag vet inte.
Mm.
Men Anton, han hade valt låten Dragula av Rob Zombie, för det var den låten som han då ville dö till. Och Anton gick även in på sin dator och loggade in på en spelsajt där han skrev ett meddelande till en annan spelare från Nederländerna. Och det här meddelandet skickades iväg klockan 09:11. Och det här visade sig vara ett hemligt avskedsbrev som varken polisen eller anhöriga skulle upptäcka. Mm-hmm. Så det, alltså, när polisen gjorde sin undersökning efter det här som hände så hittade de aldrig det här brevet. Mm. Och efter det så gick han in i badrummet och sminkade ansiktet vitt med svart kajal runt ögonen. Sedan tog han glitter på sitt nyklippta hår. Slutligen så skrev han ett avskedsbrev på ett papper till sina anhöriga. Brevet avslutades, citat, PS, skulle jag överleva med hjälp av maskiner så dra ur sladden. Och det här brevet la han då på en byrå i hallen. Sedan drog han på sig ett par splitternya svarta kängor och en svart armékappa. Och förutom det tog han med sig ett paket som var ungefär en meter långt, en fyrkantig låda och en vit plastpåse från en jaktaffär. Sedan lämnade han lägenheten och hoppade in i sin pappas bil som då stod parkerad på parkeringen utanför. Och han körde först till sin brors lägenhet och där öppnade han då lägenhetsdörren med sin egen nyckel. För han visste att hans bror redan var på jobbet. Och på köksbordet lämnade han en mobiltelefon. En ny, alltså den var ganska dyr för att vara 2015.
Mm.
Och sen sin plånbok som då innehöll hans sista pengar. Och strax innan klockan 10 på förmiddagen så satt Anton i bilen igen och körde de 3 kilometrarna till Kronans skola. För det var så att Anton, han hade en plan och han visste hur han skulle göra för att det här helvetet som enligt honom både han och Sverige gick igenom år 2015 att det då skulle få ett slut. För det var nämligen så att samma morgon den 22 oktober så höll Migrationsverkets generaldirektör en presskonferens där man då konstaterade att flyktingsituationen den hösten saknade motstycke. För det visade sig nämligen att rekordmånga flyktingar skulle komma till Sverige från Syrien innan det här året då var slut och myndigheter varnade att det inte skulle finnas bostäder till alla. Mm. Och man räknade med att summan för alla flyktingar skulle landa på 60 miljarder kronor. Och detta hade då Anton tänkt på länge och det fick hatet inom honom att växa.
Mm.
Och någon minut över klockan 10 så var Anton framme vid Kronans skola där han parkerade och så sträckte han sig efter det avlånga paketet som han då öppnade. Och paketet innehöll ett 96 cm skarpslipat svärd som Anton drog ut ur den här svärdslidan eller fodralet. Han öppnade även det mindre paketet och där tog han ut en svart militärhjälm som han tog på sig. Och till slut så drog han på sig en svart mask över ansiktet och tog fram sin mobil som han hängde tillsammans med en kniv i ett bälte runt midjan. Och sen satte han på musiken på telefonen och klev ur bilen. Och nyckeln till bilen lät han ligga kvar, alltså inne i bilen då, för han visste att han inte skulle komma tillbaka.
Mm-hmm.
Klockan 10:06 så gick Anton mot en sidodörr på skolan och väl inne i skolan så fortsatte han rakt fram genom en lång korridor. Och en kvinna som jobbade bakom disken på kaféet såg genom luckan som brukar finnas ut mot borden, typ som en kiosklucka.
Mm.
Alltså, ja. En man med hjälm och svart rock går förbi. Och när hon tittade ut så såg hon även två personer som satt mitt emot varandra vid ett av borden längre bort. Och det var då Lavin och David. Anton, som då fick syn på dem, tog några raska steg mot deras bord Och när David fick syn på Anton så var han redan framme hos dem. Och samtidigt en trappa upp på en loftgång så befann sig läraren Ove Einarsson. Och han pratade med en kollega. Och de hade dröjt sig kvar ute i korridoren för att se till så att alla elever kommit in till sina klassrum. För det skulle komma något form av typ studiebesök från typ skolinspektionen för att de hade typ, ja men typ så här problem med studieron.
Mm-hmm.
Så att då ville de liksom se till så att alla eleverna var där de skulle vara.
Mm.
Och när de då stod uppe på den här loftgången så tittade de ner mot kaféet och fick då syn på Anton som stod bredvid Lavin. Och Ove har i efterhand beskrivit att han tyckte att personen såg ut som något från Star Wars. Och han trodde då att den här personen, ja men, skämtade.
Mm.
Och hade liksom klätt ut sig. Och, ja men, ville skoja. Men Ove och kollegan hann inte mer än att reagera. Förrän Anton tog fram svärdet och svingade det med all kraft mot Lavins huvud. Och svärdet träffade rakt över pannbenet och Lavin ramlade ner på golvet. Och David ska då ha rest sig upp och skrikit, vad fan håller du på med? Innan han liksom, ja men, förstod att shit, jag är ju också i fara. Och började då springa därifrån. Men Anton, han träffar honom med svärdet på ena armen. Men det var typ bredsidan på svärdet, så han träffade liksom inte med den vassa delen.
Nej.
Så att han fick liksom ingen allvarlig skada, så att säga. Och Ove, som då insåg att han inte skulle springa ner för trappan, för att då hade han ju också kunnat hamna i liksom fara, började istället skrika allt vad han kunde att någon skulle ringa polisen. Och efter det så sprang han och kollegan in på skolexpeditionen, när de då stängde dörren som gick i lås. Och inne på expeditionen så ringde kollegan 112. Och då var klockan 10.08. Så det hade gått 2 minuter sedan han klev ur bilen.
Det är väldigt snabbt ändå, alltså.
Ja, det är väldigt snabbt. Och kollegan förklarade att de behövde polis och sjukvård till Kronans skola i Trollhättan eftersom en galning huggit ner personal.
Mm.
Och samtidigt var det 2 städare som gick vid kaféet och fick syn på Anton. Och de tyckte att han påminde om någon ur Phantom of the Opera. Så de liksom tänkte bara, vad är det här för någon lustig människa?
Ja, precis.
Men plötsligt så såg de då hur Anton tog fram sitt svärd igen och höjde det i luften för att sedan hugga Lavin 2 gånger i ryggen. Och ett av de här huggen var så kraftigt att det nådde in till hjärtat.
Mm.
Så att ett rejält hugg.
Ja, det får man ju verkligen säga.
Ja. Och städarna, som då förstod att det hela var på allvar, började tillsammans springa mot hemkunskapssalen. Samtidigt som Anton då uppfattade att de båda var där och började då snabbt gå efter dem. Och en av städarna lyckades få upp sin tagg och låste upp dörren till salen. Och när de båda var inne i salen och dörren gick i lås så insåg de att Anton bara varit en halv meter bakom dem. Så att, ja, de skulle också kunna ha blivit utsatta för en attack. Skolans rektor, Geno Maich, tror man säger, var under tiden som allt detta utspelade sig på väg till skolans psykolog för att prata om barn som hamnar i affekt. Och man bara, ja, nej, det var ju också lämpligt liksom. Eller alltså, vilket sammanträffande.
Mm.
Att liksom han ska prata om barn som hamnar i affekt medan det går runt någon och hugger ner folk. Men han uppfattade dock Ove som ropade att han inte skulle gå ut från expeditionen. Och trots det så bestämde han sig ändå för att gå ut på loftgången. Och där tittade han ner mot kaféet och fick då syn på Lavin. Och han förstod då att situationen var på allvar.
Mm.
Så därför så bestämde han sig för att springa tillbaka in på expeditionen, där han då beordrade alla att låsa in sig, släcka alla lampor och dra för alla gardiner. Och utan förvarning så dök Anton upp utanför glasdörren in till expeditionen. Och då var liksom hans svärd, ja, blodigt. För att, ja. Och det stod han där och slog på glasdörren med för att då försöka ta sig in. Och då så bestämde sig rektorn för att springa åt andra hållet i expeditionen. Och på vägen där så sprang han förbi brandlarmet. Och han har senare beskrivit hur han i sista stund hejdade sig själv från att trycka på brandlarmet. För att då skulle han ju då, alltså, ha utrymt skolan istället.
Ja, man kan ju tänka att visst han vill ha ut alla, men samtidigt skulle han ju fått ut alla i korridorerna.
Precis. Och han har ju tänkt mycket på det här efteråt. För att om alla barnen hade rusat ut i sina klassrum medan då Anton gick runt där i korridorerna, så hade det ju förmodligen blivit fler offer.
Ja.
Som hade blivit skadade.
Mm.
Och rektorn då fortsatte istället ner för en spiraltrappa till bottenvåningen och vidare till den delen av skolan där de yngsta eleverna går. Och samtidigt så var Anton på väg genom en korridor där förskole- och lågstadiebarnen går. Och där satt en lärare med en elev och läraren frågade Anton varför han var klädd som han var. Men fick inget svar. Utan Anton fortsatte istället mot en glasdörr som då ledde upp till övervåningen. Men den var låst. Så då bestämde sig Anton för att gå tillbaka samma väg igen som han hade kommit ifrån. Och rektorn som nu var på bottenvåningen sprang från klassrum till klassrum och skrek till alla att de skulle stänga in sig och låsa alla dörrar. Och i efterhand så har polisen sagt att rektorn gjorde precis rätt sak, som då uppmanade alla att låsa in sig och inrymma istället för att då utrymma. Och det här hade liksom inte rektorn fått någon utbildning i eller ens visste vad det var, för att man pratade ju inte om inrymning i Sverige då på den tiden som man gör idag. Utan det är ju någonting som har kommit mer och mer i och med att alla de här sakerna händer.
Mm.
Och vid polisens ledningscentral i Göteborg så strömmade nu samtal in och alla telefonlinjer var upptagna. Och det visade sig senare att 18 personer på skolan ringde in till 112 samtidigt. Och ett av samtalen kom från en lärare som hade låst in sig tillsammans med två klasser med 11-åringar. Och i klassrummet så befann sig även författaren Thomas Halling. Och han var då på besök för att prata om sina böcker. Och en av böckerna som han pratade om heter Dennis Kamp. Och handlar om en kille som bor ensam i sin lägenhet, är arbetslös och rasist.
Mm.
Och på bottenvåningen så hade Anton kommit fram till kaféet igen och trappan upp till den andra våningen. Och där stod Ahmed Hassan, som då var 15, som hade fått syn på Lavin som låg med magen ner mot golvet. Och Ahmed påpekade för en städerska att Lavin låg där på golvet. Och när de stod där så kom plötsligt Anton upp för trappan. Och han struntade helt i städerskan och siktade in sig på Ahmed. Och sen tog han fram svärdet och högg det rakt in i Ahmeds mage. Och Ahmed, som började blöda kraftigt, tog sig ner för trappan där han föll ihop på golvet. Och Anton fortsatte upp för trappan och tillbaka till dörren till expeditionen då, som fortfarande var låst. Och en av lärarna inne på expeditionen bestämde sig för att försöka öppna ett av fönstren, alltså ut mot liksom gården.
Mm.
Men när läraren fick upp det så insåg hon hur högt upp de var. Det var liksom ganska långt ner till marken. Och samtidigt så stod ju då Anton fortfarande utanför dörren och slog och ryckte i den för att försöka få upp den. Och två poliser som precis kommit tillbaka till polisstationen i Trollhättan efter att ha spenderat förmiddagen i Vänersborg, där de då hade pratat om alla skolattentat som skett runt om i världen och att det inte skulle vara så konstigt om något liknande skulle hända i Sverige, fick då informationen om att en knivskärning hade inträffat på Kronans skola. Så de båda poliserna sprang tillbaka till sin bil och körde mot skolan. Och de båda poliserna förstod snart vad det handlade om och de insåg att det här var dagen då de båda kanske skulle behöva skjuta någon. För det är ju inte jättevanligt att poliser i Sverige skjuter folk, utan det brukar ju gå att lösa på andra sätt. Men när det är pågående dödligt våld så är det ju liksom första polisen ska bara in och...
De ska bara stoppa det, avbryta.
Ja, stoppa det.
Med så alla medel liksom.
Ja. Och nu var då klockan 10:12, alltså 12 minuter över 10. Och det hade gått 6 minuter sedan Anton tagit sig in på skolan och börjat söka upp sina offer. Alltså människor med mörk hudfärg. Anton hade nu tagit sig till den delen av skolan där högstadieeleverna håller till. Och framme i den delen så stötte Anton på 2 elever som började ställa frågor till honom men fick inga svar liksom. Och eleverna, de tänkte att det kanske var någon som hade klätt ut sig och som då skulle berätta läskiga historier eftersom det snart var Halloween. Och eleverna frågade då Anton om de fick ta en bild med honom, varpå han då tecknade med händerna att det gick bra. Och den här bilden kom att bli en bild då som spreds över hela världen. Jag har sett bilden, men då är den blurrad så man ser ju inte eleverna. Mm. Men han står där med sitt blodiga svärd och eleverna står liksom och tänker väl att det här är någon cool filur som har kommit hit och ska liksom göra något roligt. Men då efter att bilden togs så anslöt sig fler elever som då ville se den här bilden. Hur den blev. Och efter en stund så kom läraren Nasir Amso ut från ett annat klassrum och han var på väg till kopieringsrummet men reagerade när han såg den här svartklädda personen. För han tyckte inte att det var okej att gå runt så på en skola och försökte därför liksom rycka bort masken som Anton hade över ansiktet. Och då reagerade Anton med att ta upp svärdet och han stack då det rakt in i Nasirs mage. Och då så tog Nasir tag i svärdet med sin högra hand för att försöka stoppa det men skar sig. Och eleverna som då hade samlats runt de här båda fick ju nu såklart panik och började springa därifrån. Och läraren som öppnade fönstret i expeditionen hade nu bestämt sig för att hoppa, även om hon förstod att hon skulle bryta båda benen. Men plötsligt så såg hon hur några elever som kom springande ut ur skolan med Nasir efter sig. Hon såg då att läraren... eller att han då liksom blödde kraftigt och ramlade ihop på gräset. Och Anton som då hade jagat efter Nasir och eleverna stannade vid trappan och bestämde sig istället för att gå tillbaka i korridoren och började istället knacka på alla dörrarna in till alla klassrummen för att då se om någon öppnade. Och längst ner i korridoren i ett av klassrummen så satt 15-åriga Wahed Kosa. Han satt närmast dörren och hörde då att någon knackade. Och han trodde att det var en lärare som knackade och blev förvånad när han öppnade dörren och möttes då av Anton. Och Anton, han tog då åter upp svärdet och stack det i magen på Wahed. Och Wahed, han lyckades knuffa bort Anton och lyckades låsa dörren in till klassrummet. Och klasskompisarna, de förstod inte att Wahed blivit skadad på riktigt. Utan de trodde att det liksom var typ som något prank. Alltså att han lurades. Och han fick ju därför panik. Och bara, shit, jag måste ju få hjälp på något sätt. Så han bestämde sig för att försöka liksom ta sig ut ur klassrummet. Och ta sig till någon som då kunde hjälpa honom. vilket han också gjorde. Och poliserna hade nu kommit fram till skolan och de sprang med dragna vapen in genom entrén. Och där möttes de av Lavin till vänster och precis framför första trappsteget låg eleven Ahmed som fortfarande verkade vara vid liv. Och när båda poliserna tittade upp mot loftgången så såg de Anton. Och de sprang då fram till trappan samtidigt som de skrek att Anton skulle släppa sitt svärd. Men han hade inte lagt märke till poliserna utan han vände sig om, höjde sitt svärd och började gå rakt mot dem. Så de båda poliserna avlossade ett varsitt skott som fick Anton att falla ihop på golvet. Och klockan var nu 10:16 och det hade gått 10 minuter sedan Anton gick in i skolan. Och poliserna satte handfängsel på Anton och drog av masken han hade på sig. Och de frågade vad han hette och han svarade Anton Ludin Pettersson. Och man tror nu att Anton ångrade sig lite och inte längre ville dö. För det var ju hans plan från första början att det här skulle vara liksom suicide by cop. Alltså att polisen dödar honom. För han ska nämligen ha frågat polisen om hjälp och liksom så här bedjat typ så här, snälla hjälp mig.
Mm.
Men jag tänker innan vi fortsätter så ska vi gå på en kort liten paus.
Mm.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja, nu är vi tillbaka från pausen och nu så anlände ytterligare poliser till skolan och en polis och en väktare började göra första hjälpen på Lavin och vid en bensinstation en bit bort så stod två ambulanser och väntade på att polisen skulle meddela att det var säkert för dem att åka till skolan. Och när ambulansen var framme vid skolan så hittade de Nasir på gräset. De lastade in honom i en av ambulanserna som körde till sjukhuset. Och den andra ambulansen körde till skolans entré. Och när de båda ambulanssjukvårdarna gick in i skolan och fick syn på Lavin så insåg de att det inte fanns något att göra. Och de insåg att både Ahmed och Anton behövde komma till sjukhuset snabbt för att ha en chans att överleva. Så sjuksköterskan som vårdade Anton såg att han hade blivit träffad vid det nedre revbenet. Och han var även medvetslös och höll på att dö helt enkelt.
Mm.
Så han lastades in i en ambulans och kördes till sjukhuset. Och Wahed, som då var den sista personen som Anton skadat, hittade sjukvårdarna liggandes på golvet i en pöl av blod. De insåg att han var kritiskt skadad och fördes även han snabbt då till sjukhuset. Och när alla skadade hade förts till sjukhus så fick då alla andra på skolan fortfarande då vara kvar där de var. För att nu så skulle polisens bombtekniker söka igenom hela skolan och se om det liksom var så att Anton kanske inte var ensam utan han kanske hade någon med sig och att ja, de skulle göra fler grejer.
Mm.
Men de hittade ingenting och efter lunchtid så eskorterades till slut alla elever ut ur skolan av polisen och utanför skolan så möttes de av oroliga anhöriga. Och på sjukhuset så låg alla skadade i en varsin operationssal och blev opererade. Ahmeds lever var förstörd. Och Nasir var stucken i högra lungan. Wahed hade skador på mjälten som då opererades bort. Samt skador på bukspottkörteln. Och det dröjde inte länge förrän Anton och Ahmed tog sina sista andetag.
Mm.
Wahed i sin tur överlevde medan Nasir fick leva några veckor till. Han vårdades i 6 veckor på sjukhus och hans anhöriga trodde att han skulle överleva. Men så plötsligt en dag så stannade hans hjärta.
Mm.
Och nu tänkte jag skulle bara gå igenom lite om Anton, vem han var som person. Och när Anton var liten letade han mycket med sin bror. Han hade en äldre bror som lät honom följa med ut i skogen med sina vänner där de byggde kojor och lekte typ så här, ja, med låtsaskrig och sånt som man gjorde som barn.
Mm.
Och Anton hade en stor fantasi och älskade att klä ut sig. Och i skolan gick det bra för honom. Och han var speciellt intresserad av bildlektionerna då han hade ett öga för detaljer och var väldigt noggrann. På fritiden tränade han fotboll och umgicks mycket med sin bror. Men med tiden, när Anton blev äldre, så började han dra sig undan mer och höll sig gärna för sig själv. Och i skolan så gick det fortfarande bra, förutom i idrott, som han aldrig deltog i. Anton hade nämligen en typ av skolios som gjorde att ena sidan av bröstkorgen stod ut mer än den andra sidan.
Mm-hmm.
Så att det blev lite som en typ tuppaktig hållning, eller vad ska man säga, att det liksom buktade ut lite. Och i efterhand så tror hans bror att han inte gillade hur han såg ut. Och ju längre tiden gick så isolerade sig Anton mer och mer och satt oftast hemma i sin lägenhet framför datorn. Och där spelade han spel och chattade med andra. Han hade ett stort intresse för vapen och skräckfilmer och avskydde bland annat så kallade collegefilmer. För det var ju liksom mycket relationer och populära tjejer och populära killar och han förstod liksom inte det. Och det var även svårt för Anton att få jobb och hade tiden innan attentatet sökt över 80 jobb men aldrig blivit kallad till en intervju.
Nej.
Och han praktiserade vid tiden för attentatet på ett företag. Han hade fått höra att det fanns goda chanser till att få en längre anställning och därför tackat nej till ett annat jobb. Men det visade sig senare att han inte skulle få jobba kvar där. Och dagen efter attentatet så var Antons sista dag på arbetsplatsen.
Uh-huh.
Ja. Och de sista månaderna innan attentatet så märkte Antons anhöriga att han förändrades i humöret och blev lättare aggressiv och irriterad. Till exempel en natt så spelade grannarna i huset bredvid hög musik, varpå Anton tog sin soft airgun och sköt mot grannens ruta.
Mm-hmm.
Ja, och i efterhand så har polisen gått igenom hans dator. Och där hittade de mängder med bilder, videor och texter med grovt våld, tortyr och död. Och det är så fruktansvärt jobbigt för jag, som ni vet som har lyssnat, har 3 katter. Och jag älskar katter och det gör ju du också.
Mm.
Alltså jag har alltid haft katter. Men i boken så beskriver de 2 videos som han hade på sin data där katter blir torterade. Och det var fruktansvärt jobbigt att höra.
Mm.
Så det var sånt som han satt och tittade på bland annat.
Mm.
Och de hittade även mycket som tydde på att Anton visade stort intresse för andra världskriget och nazism och Hitler samt en avsky för muslimer och judar men även kvinnor, funktionshindrade och överviktiga.
Mm.
Japp. Och förutom detta så kunde polisen hitta att Anton tillbringat mycket tid på olika chattforum som till exempel 4chan samt olika sidor där han uteslutande kollade på gayporr.
Mm-hmm.
Alltså bara typ så här som man säger som ett fult slang, typ she-mails. Och polisens gärningsmannaprofilgrupp har utifrån olika sökningar som Anton gjort och liksom vad han har tittat på, vad han haft för bilder och grejer på sin dator, dragit slutsatsen att han förmodligen var osäker i sin sexuella identitet. Och om det nu var så att Anton var osäker i sin sexualitet, så måste det här ju ha varit något som var fruktansvärt jobbigt för honom. För det de också kunde se var att han såg väldigt mycket upp till liksom alfahannar och krigare och beundrade liksom allting som var väldigt så här extrem macho.
Men har man lagt honom i kategorin incels eller?
Ingenting jag har läst om. Men det har inte ens kategoriserat som ett terrorbrott, utan det är som ett attentat.
Nej, för jag får ju liksom ändå lite den här...
Ja, gud ja.
Och för de som han inte vet vad incel är, så är det ju involuntary celibacy, alltså ofrivillig celibat.
Celibat, ja. Typ som... men gud, vad heter han?
Rogers.
Han tittade ju på hans videos här och allt sånt också. Så att
och de är ju sådär, så de lever ju i den världen där de anser att de förtjänar intimitet.
Ja, men de gör ingenting för att få det typ.
Nej, de är inte direkt lovables liksom. Nej. Och de hatar, de kallar ju tjejerna för Stacys. Och killarna för Brads, eller vad är det?
Ja, något sånt.
Och det är sådär, de liksom. de avskyr alla andra som har intimitet, lyckas, som har en viss karisma och liksom...
Ja.
De förväntas bara att kvinnor ska lägga sig framför dem och liksom... Sära
på benen.
Ja, men lite så.
Ja, men ja, verkligen. Och jag får ju lite det, för vad jag har förstått som så... har det ju inte kommit upp någonstans som att han har haft någon flickvän eller...
Nej,
alltså, han hade ju knappt inga vänner överhuvudtaget.
Och man kan ju vara en incel även om man är homosexuell, vill jag också säga. Alltså,
ja.
Så även om han var det, så kan han ju fortfarande vara en incel.
Mm, ja men precis. Visst är det så. Men han typ... om du vet vad Jeff säger där, han som styrketränare, han såg han ju upp till. Och det är någon här i Uppsala som han såg upp till. Var någon, vad heter han? Jag tror jag följer honom på Instagram också. Men också en sån här träningsprofil. Och han liksom väldigt mycket så här, men match, alltså väldigt så här... jag vet inte. Och sen så tittar man på Anton och så tänker man bara, fast nej, det stämmer inte.
Nej, men liksom de gör ju ingenting för att liksom vara trevliga människor, eller vad ska jag säga.
Nej.
Det är ju det här att de anser sig ha rätt till saker istället för att ta sig tid. Ja, men jag gillar alfamän. Ja, men jag gillar inte det uttrycket, men gör någonting för att bli ändå.
Ja, men lite så. Kan man börja träna, ät bra. Alltså, och går du till gymmet så kan du träffa någon kompis där. Alltså,
sen kan jag förstå inte. Också om han då kanske inte var bekväm med sitt utseende på grund av sin skolios och sånt, men...
Nej, det var han ju absolut inte, för att han, när de var typ så på deras... så här lantställe och skulle bada sånt, så han badade ju aldrig. Eller tog av sig tröjan eller någonting.
Och det kan ju också nära det här hatet mot Stacy och Brad, som är så perfekta och får allting. Och
ja.
Och så de sätter sig i någon slags offermentalitet lite grann.
Ja, det tycker jag också. Ja, det är intressant det där. Jag vet att, på tal om andra poddar, att Spöktimmen förra säsongen intervjuade en som forskar om incels. Och det var intressant att höra. Men jag får ju de här vibbarna av att Anton förmodligen var lite åt det hållet. Och det tänker jag att det pratar man inte mycket om 2015 heller. Så att det är väl ingen som har tänkt på det då.
Nej, och det var ju han, vad heter han? Elliot Rogers.
Elliot Rogers, ja.
Det var ju han som gjorde en video där han sa själv att han var en incel. Och liksom satte då de här termerna med Stacy och Brads och hej och hå. Det är ju tyvärr många som har gjort olika attacker efteråt som har sagt att de har sett upp till honom.
Ja, ja, ja. Det, är ju, det gjorde ju Anton också. Det var ju honom och så var det Columbine.
Mm.
Och så var det Anders Behring Breivik.
Mm.
Och det var liksom, han tittade på ett här typ tal som Hitler hade hållit och mycket liksom, mycket sånt.
Mm.
Och det kan man ju börja så här fundera på, vad gör det med ens hjärna också för den delen?
Ja, bara se allt sånt negativt och allt sånt
hat. Ja, hela, hela tiden.
Mm. Nej, det är inte bra.
Nej. Och ja, när polisen tittade på Antons internethistorik så kunde de se att den 8 oktober så hade han gått in på olika forum och ställt sig frågan hur man kan få fler vänner, bland annat. Och även hittat en sida där man kan livesända sitt eget självmord.
Mm.
Så han var ju deprimerad. Han hade gjort något, så här något test för att se om han var deprimerad och ja, men försökte väl hitta lite svar på varför han mådde och var som han var.
Mm.
Men redan klockan 05, alltså på morgonen, natten, dagen efter, så verkade det som att Anton bestämt sig för vad han skulle göra. För då loggade han in på sin internetbank och tittade hur mycket pengar som han hade på alla sina konton. Och efter det så sökte han på Tanto affär. Och Tanto är en japansk dolk, bland annat. Så att det var det han hade tittat på. Och han hittade en butik varifrån han köpte både en kniv och då det här svärdet som marknadsfördes som en replika av ett vikingasvärd.
Mm.
Mm. Och förutom det så köpte han en ny svart rock. Han började även kartlägga Kronans skola och insåg att det var bråttom då skolan skulle stänga en vecka på hösten, då det såklart är höstlov. Och Anton gick in på skolans hemsida och tittade på bilder på barngrupper och på lokalerna och på så här flygfoton över skolan. Och ja, han försökte liksom bilda sig en uppfattning, kan jag tänka mig, över hur skolan såg ut. Och dagen efter så sökte han på Waffen, tror man säger, SS. Och det är ju en grupp inom armén nu, alltså under andra världskriget. Ja,
det är bara Waffen. Det behöver inte vara Wa, det är Wa.
Ja, Waffen kan man säga.
Många har ju säkert hört det, Luftwaffen och ja.
Ja, precis. Och då sparade han i varje fall en bild på en hjälm som han då sedan jämförde med bilder på riktiga soldater från andra världskriget.
Mm-hmm.
Och till slut så valde han att köpa en hjälm som hette tysk militärhjälm WW2.
Okay.
Och det var den då som han hade på sig. Mm-hmm. Och på kvällen så köpte han svarta kängor från internet. Och den 16 oktober så åkte Anton in till sin, eller in till stan och klippte sig. Sedan så spenderade han helgen hos sina föräldrar som efteråt har berättat att de inte... Alltså de märkte inget avvikande på hans beteende eller någonting den helgen.
Nej.
Och efter helgen så köpte Anton prickskyttetavlor som han då skulle använda att sätta på alltså på, sitt, på sin bröstkorg under attacken för att polisen skulle ha lättare att sikta på vad de skulle skjuta honom.
Mm-hmm.
Och även det här var då inspiration som han hade hämtat från Anders Behring Breivik. För han hade tydligen också så. Jag kommer inte ihåg det, men ja.
Alltså förlåt, men jag måste bara be om ursäkt. Men jag vet inte vad mina grannar håller på med. Men det dunsas ganska mycket. Så jag ber om ursäkt om det kommer med.
Jaså.
Det är nog, jag vet inte om det är någon tjafs där nere eller vad det är.
Ja, det kan
och det ska tilläggas till grannarna under.
Ja, det är inte ens över.
Nej, nej. Nej. Alltså om ni undrar, det är inte jag som håller på med någonting. Det är mina grannar.
Ja, jag förstår. Du får väl höra så att det spårar ur.
Ja.
Och den 22 oktober, när Anton då gjort klart alla förberedelser, så skrev han ju då sitt avskedsbrev.
Mm.
Och i brevet så la han inte någon skuld på sin familj, utan han anklagade istället samhället som han ansåg bara struntade i sina egna och som bara bryr sig om invandrare som kommer hit.
Mm.
Och i brevet så skrev han att, citat, blodet är på era händer.
Mm.
Och när Antons mamma, som följde rapporteringen om det som inträffat, fick reda på att gärningsmannen hade blivit skjuten, så ska hon ha tänkt att det var lika bra. För då visste hon inte att det var hennes yngsta son som hade utfört attentatet.
Men du kanske kommer till det, men vet man varför han valde den här skolan?
För att det begick mest utländska elever där, tror jag.
Mm-hmm. För det är det som är intressant med den här snubben också, är att de flesta skolskyttar man hör om, mm-hmm, har ju en anknytning till skolorna.
Ja, men så det kan det ofta vara.
En skola där kanske ett småsyskon går, eller där de själva har gått, eller liksom
mm,
går eller nu, de, eller...
Ja, precis.
Att men det liksom så blir ju... Och så är de ju kanske oftast lite mobbade eller lite utanför grupperingarna, mm, och då ska de ta hämnd. Men det var det jag kommer ihåg med den här, att det var ju det att han hade ju ingen koppling hit överhuvudtaget.
Nej, nej, nej. Han gick ju inte ens i skola då. Han var ju 21.
Mm. Och han hade inte gått där eller någonting liksom.
Nej, han har inte gått där. För det de förklarar lite i den här boken av Åsa Erlandsson, det är liksom att Trollhättan är lite uppdelad i två delar. Den ena sidan är liksom medelklass, kanske till och med lite överklass, människor som går igenom skola och det liksom är bra och sådär. Mm. Sen är det då andra sidan där Kronans skola är, och där det är liksom Kronogården och det är bara invandrare och alltså så här att det blir liksom lite två läger, och att är man från medelklass så ska man inte vara på den ena andra sidan, och är man där ska man inte vara på, alltså mycket så.
Det är väldigt klassdelat liksom.
Ja, så han visste väl förmodligen att det gick många liksom elever från andra länder där, och det var ju de han var trött på, för att det var ju de som fick allting i vårt samhälle,
ja, enligt honom. Ja,
ja, precis. Så att, jag tror det bara var därför.
Okej, ja.
Ja. Men som sagt, Antons mamma, hon befann sig inte i Trollhättan den här dagen. För att den här lägenheten som Anton bodde i var liksom en övernattningslägenhet som hon hade i Trollhättan.
Mm-hmm.
Sen jobbade hon på ett annat ställe. Så att hon var liksom inte ens i Trollhättan. Men hennes två systrar var där. Och en av systrarna som också följde live-rapporteringen såg efter ett tag att det var väldigt många poliser som liksom körde fram och tillbaka nära Antons lägenhet. Och samtidigt så fick hon ett meddelande skickat till sig på telefonen från en arbetskamrat som skrev, citat, den här idioten är det. Och så var det då en bild på Anton. Och hon ringde då till Antons mamma och skrek och liksom så här, det är Anton, det är Anton.
Vadå, så hon fick skickat till sig, visste den där människan då att det var hennes systerson?
Nej.
Nähä. För jag tänkte annars var det extremt okänsligt.
Ja, ja, ja. Nej, nej, nej. Alltså hon visste ju inte det. Eller nej, den här nej, nej. Arbetskamraten. Okay. Så att det var ju därför som systern ringde till mamman och liksom bara, shit, det är Anton.
Mm.
Så Antons mamma uppmanade då sin syster att ta sig till Antons lägenhet för att då se om han var alltså hemma. Men när hon då kom fram så såg hon att polisen var inne i hans lägenhet.
Mm.
Så Antons mamma och pappa beslutade sig då för att köra till Trollhättan. Samtidigt som de då kontinuerligt under den här bilfärden försökte få tag i honom. De ringde, de smsade. Släkten började höra av sig och så, men de fick ingen kontakt, för han var ju inte vid liv.
Nej.
Och samtidigt så spred sig då uppgifterna om vem det var som låg bakom dådet. Och då ringde föräldrarna själv mant till polisen och liksom så här, ja, men vi är hans föräldrar.
Mm.
Så polisen ville då att de skulle komma till polisstationen direkt. Och framme på polishuset så meddelade polisen att Anton var död och att det var polisen som hade skjutit honom. Och de berättade att Anton var gärningsmannen och att polisen var 100% säkra på att det var honom. Eller att det var han. Och nu tänkte jag skulle bara berätta lite om offren, de andra offren. För Lavin Eskandar var ju då Antons första offer. Och Lavin, han har en storebror vid namn Leith, eller Leith. Och de stod varandra väldigt nära. Och de här bröderna var väldigt intresserade av att göra musik och film. Och de skapade tillsammans Blacklight Pictures. Som är liksom ett produktionsbolag typ.
Mm.
Där de då slog ihop sin kreativitet. Och de gjorde musik ihop och de uppträdde tillsammans och sådär. Och när Leith fick reda på vad som hänt sin bror. Eller när han fick reda på vad som hade hänt sin bror. När hans pappa ringde honom på jobbet. Och då berättade att Lavin hade blivit attackerad på sitt jobb. Och han tog sig då genast till skolan. Och där han då på något sätt lyckades ta sig förbi polisens avspärrning. Och såg då sin bror ligga på golvet.
Mm.
Och där stannade han i flera timmar. Medan sjukvårdare och poliser gjorde allt för att liksom rädda honom. Och sen så tog det ytterligare några timmar innan familjen fick det slutgiltiga dödsbeskedet.
Mm.
Och under de kommande dagarna så arrangerades minnesstunder för offren och en manifestation mot våld och rasism. Och vid en av dem så spelades låten Hela natten, som var den sista låten som Lavin skrev.
Mm-hmm.
Ja, och Lavin begravdes den 28 oktober. Och begravningen hade ett mycket tydligt budskap: kärlek, inte hat.
Mm.
Och drygt 1000 personer hade samlats för att ta farväl. Och 2 dagar senare så begravdes Ahmed Hassan. Och han älskade att spela fotboll och beskrevs som snäll och hjälpsam. Och han kom ursprungligen från Somalia och hade 8 syskon.
Oh,
yes. Ja. Och jag tror, om jag minns rätt, att när Åsa i sin bok pratade med Ahmeds pappa så berättade han att han innan Ahmed hade förlorat 7 barn sedan tidigare.
Oj!
Ja, att han typ såhär att, men det är normalt typ såhär att barnen typ inte blir sjuka och typ dör i hemlandet.
Mm.
Så att, ja. Men han flyttade i varje fall till Trollhättan 2012 tillsammans med sin familj och hade bara bott i Sverige i 3 år.
Mm.
Och hans mamma berättade att hon sprang till skolan när hon fick veta vad som hänt. Men kunde inte hitta Ahmed någonstans.
Nej.
Så polisen sa då till henne att hon skulle åka till sjukhuset. Och på sjukhuset så fick hon då reda på att Ahmed höll på att opereras för sina livshotande skador. Och hon fick vänta länge på att få någon information om hur det gått. Och timmarna gick och hon beskriver då att hon blev väldigt orolig och rädd.
Mm.
Sedan fick hon beskedet då att hennes son inte hade överlevt. Och Ahmed och Lavin ligger nu begravda liksom sida vid sida. Alltså bredvid varandra på kyrkogården.
Mm.
Och Nasir Amso, som jag berättade om tidigare, fick ju då livshotande skador under attacken och spenderade 6 veckor på sjukhuset. Där han då sakta men säkert såg ut att vara på bättringsvägen.
Mm.
Och rektorn för Kronans skola besökte Nasir på sjukhuset och de pratade om att Nasir ville komma tillbaka till jobbet så fort han kunde. Men som jag då berättade förut, så en dag då så gav hans kropp upp och hans hjärta stannade plötsligt.
Mm.
Och när Nasir skulle begravas så höll skolan stängt för att alla som ville då skulle kunna delta. Och rektorn höll ett gripande tal under begravningen där han då berättade om sin fantastiska kollega och vän. Och dessutom så sa Wahed, som då också skadades vid attacken men som överlevde, några ord om sin lärare. Och han sa, citat, du var den snällaste och bästa läraren. Och efter begravningsceremonin i Trollhättans kyrka så kördes Nasir till Hojums begravningsplats, där även då Lavin och Ahmed är begravda. Och jag har inte skrivit upp det, men Nasir var liksom väldigt omtyckt lärare. Liksom alla eleverna typ älskade honom, och han levde för liksom jobbet, och han lämnade också efter sig sin son som var 8 och sin fru, och ja, lite så. Så att han är saknad, som jag har förstått det. Och Wahed överlevde då attacken, men fick operera bort mjälten. Och ärren på kroppen efter attacken är något han inte tycker om, då han då alltid blir påmind om det som hänt. Och det tog flera veckor innan kroppen läkte så pass mycket att han kunde återvända till skolan. Men där togs han emot med värme av klasskamraterna och lärarna. Och när attacken ägde rum så hade han gått på Kronans skola i cirka ett år. Och han hade lämnat kriget i Syrien med delar av sin familj och försökte göra sig ett liv i ett land som var främmande för honom. Och för 3 år sedan så intervjuades han av SVT, och där berättade han att han bodde kvar i Trollhättan och läste in högskolebehörighet för att kunna söka in till polishögskolan. Och han berättade att det var hans dröm när han var liten, och efter skolattacken så bestämde han sig för att han ville komma in, och han menar på att han vill kunna rädda folk. Anton Rudin Petterssons begravning hölls hemlig, och det var bara hans närmsta familj som visste när den skulle äga rum. Och hans mamma hade sagt åt dem som skulle komma till begravningen att de skulle köpa blommor på olika ställen och på olika dagar för att ingen skulle ana något. Och hans urna finns placerad i en minneslund på hemlig plats. Och som ni kommer ihåg så berättade jag om ett meddelande som Anton hade skickat en timme innan attentatet till sin vän i Nederländerna. Och det var först när Åsa Erlandsson pratade med Antons bror om inloggningar till de här olika spelsajterna, för det var ingenting som polisen hade undersökt, som han sa att ja, men alla hans inloggningar är kopplade till min mail. Så de kunde då gå in på den här spelsajten och leta fram det här meddelandet. Och i meddelandet så står det citat, fast då på engelska egentligen, men ja. Så tjena mannen, jag har inte mycket tid, så jag går rakt på sak. Jag kommer vara död inom de närmaste timmarna, max. Jag minns hur kul vi hade det när vi spelade något Star Wars-spel online tillsammans. Och jag vill att du ska veta att du är den bästa vän jag någonsin haft. Du är fantastisk. Jag kommer sakna dig så mycket, även om jag vet att jag hade kunnat vara mer aktiv. Men du känner mig. Jag fucking hatar mig själv. Om det finns ett liv efter detta hoppas jag att vi ses där. Jag hoppas att det där jävla poliserna siktar ordentligt. Jag vill verkligen inte överleva tumultet. Men i alla fall, jag älskar dig, Anton. Och personen då som Anton skickade meddelandet till ansåg då att Anton då att det var hans bästa vän. Och de skrev väldigt mycket till varandra på nätet. Och personen har i efterhand ställt sig frågande till det som kom upp om Anton i media. För han menar på att Anton aldrig pratat om sina tankar kring rasism eller nazism eller något sånt där. Och att vännen aldrig märkte av några tecken att Anton planerade ett attentat. Och vännen berättade även i P3-dokumentär att Anton visste att den här killen då var gay och hade under tiden som de pratade online en pojkvän. Och han menar på att om Anton verkligen hade haft de här åsikterna så skulle han inte vara hans vän. Och sen avslutar han med att säga att det Anton gjorde går aldrig att förlåta. Så att, ja, han tyckte det var lite konstigt, men att det var liksom svårt att ta in.
Ja, såklart.
Ja, och det var det jag hade att erbjuda idag.
Ja, jösses. Det här är liksom någonting som Ja, men man minns ju när det kom på nyheterna och sådär.
Mm.
Men att det var så länge sedan, ja.
Ja, det är ju snart 10 år sedan, ja. Vilket är galet. Just ja, det var det jag skulle också nämna, vilket jag tycker är... Jag vet inte om man ska se det som ett sammanträffande eller om man ska se det som ödet eller vad man än ska se det som. Men jag vet inte om Kronans skola ringer i klockan, tänkte jag säga. Ringer för dig vad det kan relatera till.
Nej.
Nej.
Vet inte.
När Drottninggatan var, så var det 2 kvinnor som var på väg från en typ föreläsning eller en liksom studiedag eller vad man nu kallar det för, varav den ena blev träffad, som hette Marie, som dog, och hon jobbade som lärare på Kronans skola.
Ja, men just det.
Ja. Så 2 år efter det här hände så dog ytterligare en lärare från samma skola i ett terrorattentat.
Ja.
Så att ja, det är sjukt. Jag vet inte hur man ska se det. Och det här fallet, eller den här som Anton gjorde, var ju liksom det första av det här slaget, alltså det första skolattentatet på det här sättet. Och har ju liksom lite banat vägen för andra i Sverige. För efter detta har det ju varit fler attentat. Och jag vet till exempel att... men gud, vad heter han på Almedalsveckan? Han som dödade...
Precis, Theodor.
Ja, Theodor Engström. Han berättar ju i sin rättegång att han hittade inspiration från Anton.
Mm.
Och det är ju andra från andra länder som också har nämnt Anton. Bland annat den här typ... vad heter han? Han som öppnade eld på en kyrka under en gudstjänst. Och,
ja, just det.
Ja, sådana saker.
Ja, så sånt här har ju inte... Det har liksom inte hänt i Sverige. Jag kommer ju ihåg... Alltså svagt minns man ju Columbine.
Mm.
Men sen minns jag ju den skolattacken som var i Finland efter det.
Ja.
Och det var ju... För de ville ju, eller han, jag kommer inte ihåg, jag för mig att de var 2. De ville ju efterlikna Columbine.
Ja, precis. Så att det är ju... Och det är ju det att nu lämnade ju inte Anton något manifest efter sig. Men ofta så lämnar de ju manifest där de beskriver alla sina tankar och idéer.
Ja,
och
som Elliot Rodgers gjorde med sina... Han gjorde ju som... vloggar typ.
Ja.
Han satt i sin bil och pratade och...
Mm, och det kan ju alla titta på. Nu vet jag inte om det finns att titta på en...
Det finns det kanske. Klipp enstaka, men...
Mm. Nej, men så att det är ju fruktansvärt att... en person som ändå... Men det är ju som hans bror också berättade, att han förstår ju nu i efterhand att Anton kanske inte alltid fick den hjälpen han behövde, och att han tänker att han kanske hade något neuropsykiatriskt. Och att han hade svårt för det sociala, och han hade svårt för att passa in. Och, alltså, och det ursäktar ju ingenting, men nej, om man hade fått stöd så
kanske... Det är ju kanske... några av de här som gör sånt här som är så. De har blivit svikna liksom av...
Ja, men av samhället
på sätt och vis. Alltså,
ja, och sen men, har jag också förstått det som att de här tankarna och åsikterna talades ganska mycket om hemma, alltså i familjen. Om,
jaha,
ja. Ja, men typ så här, ja men nu kommer de och nu tar de våra jobb. Och ja, men nu, de kostar så mycket pengar. Och, alltså mycket liksom så att, att även om man kanske inte... Anton tyckte så från början, så blev det ett sätt att liksom begrava sitt dåliga mående och att hitta att någon annan är felet. Det är inte hans fel, utan det är, ja, men det är alla invandrare som är felet till att jag mår dåligt. Alltså lite så. Så jag tror att det också... Ja, jag vet inte. För det var typ så här att han, för hans bror sa typ, ja men Anton röstade på SD, men jag vill inte berätta vad jag röstar på. Lite så att, ja men... Jag menar att man förstår att de här liksom diskussionerna har föregått hemma. Eller förekommit hemma.
Ja.
Så jag vet inte, men det är fortfarande fruktansvärt. Och sjunga människor som mister sitt liv. Liksom, som inte
och här är... verkligen helt... Helt slumpmässiga människor. Det var liksom inte ens några han ville...
Nej, det var inget
personligt
inte
som... Alltså, nej, även om det hade varit hemskt om man hade gått in på sin gamla skola och haft ihjäl någon gammal lärare. Men det här var ju verkligen... Ingen hade ju kunnat förutsätta det här överhuvudtaget.
Nej. Alltså, det är ju som den här grejen till exempel som jag berättade. När städerskan står bredvid Ahmed. Men han struntar i städerskan och går på Ahmed. För att städerskan var svensk. Alltså etnisk svensk.
Ja, hon såg vit ut eller vad ska
jag
säga.
Ja, precis. Och då struntar man i henne för att hon... Ja, alltså det blir liksom... Så att han hade ju ingen koppling till det här överhuvudtaget. Så det är det som är så sjukt. Ja. Men, we live and we learn. Nej, jag vet inte.
vi har väl inte heller mycket att leva och lära efter det här. Det skulle aldrig falla mig in.
Nej, jag menar mest bara typ som när man jobbar i skolan. Att man, och för oss är det ju inte... Det är inte så att man tänker att ett barn som är 5 kan göra något sånt här. Utan det är mer typ så här om det skulle komma någon...
Vi ska inte, det var ju en 6 som tog med sin pappas pistol och sköt sin lärare.
Ja, just
i USA.
I USA, ja. Just ja.
Var det inte en så här 5-6-åring?
Jo, jag tror det. Och det är ju också helt sjukt att man ens låter sina vapen ligga framme för det första. Men det är en annan diskussion, den biten. Men jag menar att, att för en annan kan det ju vara liksom att det kommer någon utifrån. Alltså en galen människa bara, eller en förälder som har fått flipp. Nej, men
alltså, precis.
Mer så. Det behöver inte, det är inte, man är ju inte rädd för att barnen ska göra någonting. För den tanken har man ju inte. Men att man ändå måste vara mentalt förberedd på att sådana här saker kan hända. Eller att det börjar skjutas utanför förskolan för att det är något gäng som bråkar och vi står mitt på gården och bara okej, shit, vi måste gå in nu på en gång. Alltså, så att så är det. Men tack för den här veckan och för säsongens första avsnitt.
Ja, det var en riktig en att dra igång med, känner jag.
Ja, vi kan inte ligga på latsidan.
Nej.
Det går inte.
Nej, och nästa vecka fortsätter vi med true crime. Men jag kan ge hinten att det kommer handla om medicin.
Spännande.
Ja, jag hoppas väl på det.
Längta och vänta.
Ja. Men
ja. Tack för att ni lyssnat.
Inga avslutande ord höll jag på att säga.
Nej.
Nej.
Nej, men tack för att ni har lyssnat.
Ja, tack så jättemycket.
Så hörs vi igen nästa vecka.
Det gör vi. Hej då!
Hej då!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.